Hebreerbrevet 11 och 31. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simfton och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Så långt läsningen av Guds eget ofelbara, dyrbara och viktiga ord för oss idag. Om trons väldiga makt. Vi ber dig, Herre, lägg en underbar välsignelse till detta på alla åhörares och mitt hjärta. I Jesu namn. Amen. Ja, vi fortsätter vandringen genom Hebreerbrevets Hall of Faith, trosutställningshall. Och vi ser att långt ifrån alla som räknas upp var högt aktade i människors ögon. Det stora med trons under i en människas liv är bland annat att den ges av samma nåd till fattig och rik, hög och låg, svart eller vit, fri eller slav, man eller kvinna, gammal eller ung, och bevisar att alla människor är fördärvade syndare inför Gud, fullt beroende av samma Guds barmhärtighet. Inte ens den mest beläste teologiprofessor kan tro med sitt hjärta om inte Gud gör på nytt födelsens och trons under i honom. Tron är alltså en hjärtesak, inte en fråga om intellekt eller moralisk bakgrund. Första Korintherbrevet 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Ja, vi läste här: genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Fjällstedt, han kommenterar så här: Rahab, som genom giftermål med en israelit blev en stammoder till Messias fastän hon varit en hednisk kvinna, blev genom tron på Israels Gud också räddad från fysisk undergång och frälst. Att hon räddade Israels utsända berodde på att hon trodde på Israels Gud. Hon gjorde inte som de andra hedningarna i staden och litade på de fasta murarna och så vidare. Denna kvinnas exempel är en skön och lärorik uppmuntran och visar att även genom tron kan de, att genom tron även de största syndare kan bli frälsta, så att de kan komma till utmärkta förmåner i nådens och härlighetens rike. Så långt pastor Fjällstedt. Och berättelsen om sjökan Rahab hittar vi i kapitel 2 i Josua bok. Det är ganska spännande. Vi läser lite ur den här berättelsen. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare. Gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där en sköka vid namn Rahab bodde. Och där lade de sig att vila. Men för kungen i Jeriko berättade man: i natt har några israelitiska män kommit hit för att bespeja landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa: jag vet att Herren har gett er detta land. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett särskilt tecken på det. Ett säkert tecken på det. Och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva liksom alla som tillhör dem. Och rädda oss från döden. Sedan släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren så att hon bodde i själva muren. Och sedan står det: bind detta röda snöre i fönstret som du släppte ner oss igenom, säger spejarna. Och hon svarade: låt det bli som ni har sagt. Så sände hon iväg dem och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret. De begav sig iväg och gick upp i bergen. Och de sa till Josua: Herren har gett oss hela landet i vår hand. Alla landets invånare bävar för oss. Vi kan också läsa i Josua 6:25. Sjökan Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag, därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att bespeja Jeriko. En intressant och spännande berättelse. Räddad genom ett fönster med ett rep, och i det där fönstret bands sedan ett rött snöre som skulle garantera att de inte gick under. Obs! Det röda snöret skulle kunna påminna oss om den röda tråden som går genom hela skriften. Den röda strömmen som skulle rinna ner längs korset och bli till räddning för dem som tror. Jesu blod, det röda snöret, en påminnelse om det räddande, det frälsande blodet. Så fortsätter texten. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Och alla de här personerna finns representerade i Gamla testamentet. Alla dessa bragder finns bokstavligt representerade. Besegrade kungariken, det gjorde domarna, Josua, David. Skipade rätt, det gjorde också domarna, David, Salomo. Fick löften uppfyllda, han ville se Abraham till exempel, Isak, Jakob. Stängde lejons gap, Daniel naturligtvis i lejongropen. Släckte rasande eld, Sadrak, Mesak och Abednego. Står kanske inte att de släckte elden, men att de klarade sig genom elden. Undkom svärdets ägg. Där skulle vi kunna nämna Elia. Var svaga men fick kraft. Simson, försvagad genom det där med håret. Och sedan fick han kraft. Blev starka i strid, Barak bland annat. Drev främmande härar på flykten, Gideon. Kvinnor fick tillbaka sina döda. Änkan i Sarefat, eller Sunemitiskan i andra kungaboken 4. Sen kom detta som också talar om en helt annan verklighet. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Och så kom exempel på hemska saker som människor har fått utstå. Även detta står det om bokstavligen Gamla testamentet. Och Fjellstedt nämner något intressant. Han säger så här: sönderslagna och dödade för sin tros skull blev många i Makkabernas tid, såsom Eliezer och sju söner och deras mor. De ville hellre dö än förneka sin tro, ty de ville ha en oförstörbar uppståndelse, hellre än den som skedde med sunemitiska kvinnans son. I Uppenbarelseboken 6:9 så står det ju: när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna och de som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. Alltså människor har blivit martyrer för sin troskull. Hellre välja då en oförstörbar uppståndelse än att bara så att säga uppstå för tillfället, klara sig undan så att säga. Matthew Poole, han skriver så här i sin kommentar: det som fick dem att uthärda lidandet var tron på Guds löfte om att därigenom ge dem en uppståndelse till ett ojämförbart bättre liv än de kunnat åtnjuta på jorden. Ty även om de hade kunnat bli besparade den död som nu förestod dem, en sorts så att säga uppståndelse, skulle detta ändå inte kunna mätas med den uppståndelse till evigt liv, härlighet, salighet och välbehag som de skulle få åtnjuta med Gud i himlen. Martyrernas tro på en bättre uppståndelse fick dem att avstå, eller med glädje gå i döden, avstå tillfällig lindring och med glädje gå i döden för Gud. Andra Korinthierbrevet 4:16: därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Fjellstedt fortsätter sin kommentar så här: de lidanden som här uppräknas och ännu flera drabbade trogna i Gamla testamentet, och en stor del av de första kristna, som måste i hunger och ett utfattigt tillstånd hölja sig i djurskinn, gömma sig i ödemarker, i jordkulor och bergsskrevor. Och alla dessa har just genom sitt tålamod vittnat om att de ville tro och lyda Herren hellre än lida människors vrede. Ja, och hellre lida människors vrede än förneka sin Gud och frälsare. Så det finns alltså exempel för oss på människor som har hållit fast vid sin tro även om det har kostat dem livet. Och de är verkligen talande och uppmanande och utmanande och uppmuntrande för oss när vi kanske får tuffa tider på grund av vår tro. Och så kom den sista meningen: och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Ja, älskade vän, att leva i tron, det är att leva i en tidlös verklighet. Tron kan med lätthet tillgodogöra sig välsignelsen från Guds löften och underverk i det förgångna och låta sig inspireras och bäras av dessa. Men tron gör människan också närvarande i nuet, eftersom den är medveten om Herrens verk och att allt som sker är förutbestämt av Gud. Tron på Guds verkningar här och nu gör människan vaken, lyhörd och uppmärksam. Men tron sträcker sig ändå kanske i synnerhet med lätthet framåt i tiden och har det stora målet i sikte. På så vis verkar Guds kraft genom tron via både dåtid, nutid och framtid till glädje och inspiration för Guds folk. Vilket folk trons folk är! dåtidens, nutidens och framtidens folk. Och alla dessa hjältar som vi nu har fått träffa led och kämpade i tro och levde därför ett rikt liv. Ett rikt liv i tron, trons rika liv. De var fattiga i världen och ibland i yttre bemärkelse, men de var rika inför Gud och de var rika i tron. Tron är därför den största rikedom som människan kan äga här i livet. Men tron är trots allt detta en dimension som en dag kommer att förbytas i åskådning. Den dag då trons ande har fört trons folk till deras slutgiltiga mål kommer inte tron längre att behövas. Varför det? Jo, då ser vi allt öga mot öga. Då hör vi allt med egna öron. Och då känner vi till fullo som vi själva är till fullo kända. I första Korinthierbrevet beskriver Paulus att han säger: så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Trots den monumentala storheten i trons väsen så är den ändå inte det största. En dag när vi står förklarade i härligheten behövs inte längre tron och hoppet. De har spelat ut sin roll och förbytts i en ny verklighet. Det enda som vi nu äger, som fortsätter i all evighet, är kärleken. På uppståndelsens morgon kommer alla heliga från alla tider att tillsammans gå in i det rike som Gud lovade fäderna. Det rike som Jesus kom för att upprätta och det rike som martyrerna har dött för. Herren vill inte att du och jag ska vara andra sortering. Han låter hela sitt folk förvandlas och uppstå samtidigt. Då når alla dessa troshjältar från Hebreerbrevet 11 målet tillsammans med dig och tillsammans med mig. Amen.